Vi ska då inleda med bön i Jesu namn. Kära himmelske far, tack för att vi åter i denna fastetid får samlas kring ditt ord. Påminna om att Jesus har krossat ormens huvud. Att han har vunnit seger på Golgata, men också vunnit seger genom sin uppståndelse ur graven. Och att vi därför har ett kraftigt vittnesbörd om att denna frälsning som Jesus har åstadkommit är tillräcklig för oss var och en. Låt oss nu denna kväll gå vidare i ditt ord och lära oss vad synden har för konsekvenser. Men alltid hålla i minne att syndens makt är bruten, så att vi inte ger upp och förtvivlar, utan så att vi söker frälsningen i dig och får kraft och frimodighet genom det, ditt ord, att gå vidare vid korset där våra synder är förlåtna, och också gå vidare för att leva i förlåtelsen tillsammans med varandra, i gemenskapen kring ditt ord och ditt blod. Tack för att vi får lämna oss i dina goda händer. Förklara du ditt ord, det som vi behöver veta. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Det var kapitel 3, vers 15 i första Mosebok som vi stannade vid. Senast den väldigt viktiga versen som också brukar kallas protoevangeliet. Så vi ska nu gå vidare, och vi kommer nog att avverka en god bit av fjärde kapitlet också. Jag vet inte om vi hinner hela, men vi får se. Det är alltså så att människorna, Adam och Eva, har fallit i synd. Och Gud bestraffar dem, och han bestraffar ormen i första hand, och nu kommer han då till kvinnan i vers 16. Till kvinnan sa han: jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara, och han ska råda över dig. Det här kan man kanske uppfatta som ett straff liknande som det som ormen mottog när Gud sa till ormen att kvinnans säd ska krossa ditt huvud. Men egentligen så är det här fråga om en fostran när det gäller kvinnan som tror på Gud. Om det är så att det är människor som lever i otro, så blir man straffad av Gud. Men den som lever i tro på Gud blir fostrad. Och vi har vittnesbörd om att Eva tar emot Guds ord också framöver. Och alltså lever i tro på det evangelium som Gud gav här i vers 15. Att hennes sed ska krossa djävulen. Guds älskade barn är föremål för en pedagogisk fostran. Och den här fostran som nu kommer över kvinnan är att varje gång hon blir havande så ska hon känna möda, ha möda över det, och hon ska föda sina barn med smärta. Varje gång hon föder barn så påminns hon om sin synd. Och det här är ju då också en varning att inte göra om det, att inte förbli i synden. Kvinnan handlade självsvåldigt när hon lyssnade på ormen och såg att det var någonting i det som ormen sa, utan att lyssna på mannen och Guds ord. Och det var ju det som Paulus också säger i första Timoteus brevet 2 att kvinnan blev bedragen. Det var inte mannen först som blev bedragen, utan det var hon som blev bedragen. Hon lyssnade på djävulen men lyssnade inte på mannen, som borde ha gett Guds ord första prioritet. Och på det sättet kommer då synden att förstöra den relation som från början var god. Den här relationen som du beskrivs med till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Det kan man ju då undra om det här är någonting nytt efter syndafallet. Eller om det är så att det här är bara en upprepning eller kanske en förstärkning av det snedvridna som uppstod i syndafallet. Jo, nu hade hon lust i sin man också tidigare. Och redan tidigare, alltså från skapelsen redan, så hade mannen satts till huvud över kvinnan. Så att det var inte något nytt egentligen i det här. Men genom syndafallet kom det syndiga lustar. Och ett rådande som betyder att mannen kom att utnyttja sin överordning på ett syndigt sätt. Alltså att utnyttja sin ställning i förhållande till kvinnan som han egentligen inte hade rätt att utöva. För det som vi vet av Nya Testamentet, Efesierbrevet 5 bland annat, som vi ska också titta på, så det är ju att mannen har fått i uppdrag att älska sin hustru så som Kristus älskar församlingen. Efesierbrevet 5. Vers 25. Och det här ordet som mannen fick att älska så som Kristus har älskat församlingen, så det kan ju inte inrymma någon form av att han sätter sig över henne, alltså att uppträder som att utnyttja henne eller trakassera henne. Allt sånt som heter trakasserier och det här utnyttjande, det hör syndafallet till. Och det som kom efter syndafallet. Och kvinnans uppgift gavs i vers 22. Ni hustrur underordnar era män så som ni underordnar er Herren. Och det finns då också upprepat i första Timoteus brevet bland annat. Den här underordningen fördärvades i syndafallet så att den inte längre upplevs som välsignad. Det är en välsignad ordning det här från början. Men efter syndafallet kommer den här underordningen att bli förvanskad så att kvinnan upplever sig mindre värdig på grund av det här, vilket hon inte är. Det är jämlika, har lika värde inför Gud och står sida vid sida, men ändå så att det finns en ordning att kvinnor underordnar sig mannen. Och från skapelsen så var det här frivilligt, men efter syndafallet så blir det en förvridning. Den har gjort då också att kvinnan har varit tvungen att kämpa för att få de rättigheter som tillhör henne från Guds goda skapelse. Den välsignade relation som från skapelsen finns mellan mannen och kvinnan, den gick fördärvad, men den skulle egentligen ha gett kvinnan den högsta möjliga plats i relationen man och kvinna. För att vara föremål för den kärlek som Kristus älskar sin församling med. Det kan inte finnas bättre situation än det. Och man kan fråga sig sen att hur är det efter syndafallet? Kan man återupprätta den här idealrelationen? Går det att hitta den relationen mellan man och kvinna som det var tänkt från början? Åtminstone kan vi säga det att den människa som lever bortvänd från Gud, som lever i synd, den människan har ingen lust att upprätta den här. Där kämpar man för sin egen rätt. Men det är inte en rätt illustration av relationen mellan man och kvinna, utan i en kristen familj och en kristen relation mellan äkta makar så frågar man vad Gud vill och så lyssnar man till det och försöker inrätta sig efter det och ber Gud om kraft att kunna inrätta sig efter det. Och då kan man närma sig den här idealbilden. Men det går inte i egen kraft, utan det går bara så att vi ser på Guds goda vilja och hur det är tänkt. Och så att var part ser sin uppgift och inte tittar på vad man har för chans att utverka av den andra. Så att finns från före syndafallet, men det har förstärkts och förvrängts, alltså det här som Gud kommer och säger här efter syndafallet. Den här mödan och havandeskapet och födandets smärta, det är ju nytt. Det fanns inte före syndafallet. Så går vi vidare. Till Adam sa han: du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära av dig, och du ska äta av markens örter. Och sen kan vi också ta följande: i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden. Ty av den har du tagits. Jord är du, och jord ska du åter bli. Adam får sin del. Han borde ha lyssnat på Gud. Men Gud säger åt honom: du lyssnade på din hustru. Det var inte hennes ord som var det avgörande. Det var Guds ord. Och så åt han då av det träd som han hade förbjudit. Och därför, nu kommer det in en förbannelse över det som mannen speciellt ägnar sig åt. Han var satt i den fina trädgården, lustgården, för att sköta den, bevara den, odla, äta frukt. Men nu blev det här en möda. Från att ha varit en glädje, nu kom törne och tistel, så det gjorde odlandet svårt. Det fanns inte tidigare. Det skulle försämra skörden, påminna honom om att han är en syndare. När han blir svettig och trött, så påminns han om att han inte är i det tillståndet som Gud hade satt honom före syndafallet, från skapelsen. Mannen hade svikit sitt ledarskap. Och det här ledde inte bara till problem och möda för honom, utan det ledde också till att skapelsen blev förbannad för hans skull. Det kom in den förgänglighet och den förbannelse som också omtalas i Romarbrevet 8. Döden kom också in. Du ska äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden i ditt anletes svett. Och här har vi då jordfästningsritualens ord. Av jord har du tagits, jord är du och jord ska du åter bli. Varje gång vi möter döden är det alltså en påminnelse om synden. Döden är en verklighet i syndens värld. Och döden kan alltså inte egentligen vara en glädje, även om vi får som troende möta Herren. Men det är bara den nya människan som kan glädjas. Den naturliga, mänskliga relationen till döden är att döden är en fiende. Den skiljer oss från det som vi har kärt. Och det påminner om synden. Så har vi ett par verser som vittnar om tro. Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. När mannen gav sin hustru namnet Eva, så antyder det att han ångrar sin synd och att han trodde på Gud. Därför att han såg livet, möjligheten att livet kan komma från hans hustru, trots att de har fallit i synd. Trots att Gud just har talat om döden, så tror han ändå, när Gud säger att det ska komma av deras avkomma, så ska det komma en som krossar ormens huvud. Det var Guds ord, det var evangelium. Och mitt i talet om döden så har han alltså förhoppningen om att det ska komma ett liv. Nya liv. Och det livet ska komma från hans hustru Eva. Därför ger han namnet Eva åt henne. Som då är ett, i det hebreiska formen betyder liv. Och sen känner människorna skam över sin nakenhet. Och Gud påminner dem om den här skammen genom att skaffa dem kläder, som också då ska skydda dem från kommande frestelser. Eftersom de då blygdes. Det var inte sunt och naturligt att visa sig nakna efter syndafallet. Och därför är kläderna också en påminnelse om att vi lever inte i paradiset. Utan vi måste respektera det att nakenheten inte är sådan den var före det. Så kommer då fördrivningen från paradiset. Herren Gud sa, se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort den från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagits från. Han rev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Är Gud ironisk, kan man fundera. Se, människan har nu blivit som en av oss. Det var så som djävulen sa också. Om ni äter, då blir ni som Gud. Är det nu faktiskt så att människan har blivit som Gud? Det Luther kallade för en gudomlig ironi det här. För det finns faktiskt en helig ironi. Det finns faktiskt en sorg i den här. Tänk vilken gudslikhet det blev. De trodde att de skulle bli som Gud och kunna vara goda. Veta vad som är gott och ont och kunna skilja och sen välja det goda. Men istället så förlorade de det som var gott. Och de blev slavar under synden. Det är alltså verkligen så att människan har fått en kunskap om gott och ont. Och den har hon fått på det sättet att nu känner hon sin synd. Människan känner i samvetet att någonting har gått fel. Där finns en viss likhet med Gud. Alltså att vi har en sån här gudomlig förmåga att veta vad som är fel. Vi vet hur vi ska handla rätt och vi vet när vi handlar fel. Även om samvetet är fördunklat. I syndafallet så förlorades den. Ja, fast man skulle kunna tänka att de då fick en riktig rätt insikt. Nej, de fick inte. Utan de förlorade förmågan att veta exakt vad som är rätt och fel. Samvetet har fördunklats. Och nu kan man ju fördunkla det här samvetet mer och mer. Genom att bryta mot Guds bud. Då man bryter mot Guds bud så då trubbas samvetet av. Och det kan till och med bli så att samvetet inte säger någonting alls. Utan att vi blir så slöa att det är saksamma vad man gör. Då har man fått ett förhärdat samvete. Utdrivningen då från paradiset, det är också ett uttryck för Guds kärlek. För Gud säger att hon får inte räcka ut handen och även ta av livets träd och äta så och leva för evigt. Hur skulle det ha gått med människorna om de skulle ha ätit av livets träd och fått börja leva för evigt? I det tillståndet, när synden hade kommit in, när de var onda. Tänk så fruktansvärt jorden skulle ha blivit om men de onda människorna skulle ha aldrig dö. Utan leva för evigt. Människan skulle för alltid ha varit bunden till den förbannade jorden. Men det är också ett uttryck för Guds kärlek att hon måste bort från paradiset för att inte riskera det här. För att dö. För då kan nämligen kroppen, den syndiga kroppen, tas undan, skaffas ur vägen. Så att den nya människan som föds i nya födelsen får fortsätta att leva i himlen med Gud. För Jesu Kristi skull. Om kroppen ska fortsätta dö så skulle det inte finnas någon himmel. För då skulle alltid synden vara med. Så man kan också säga att det är ett uttryck för Guds kärlek. I den här visdomen här. Att han då täppte igen här så att inte människan ska få äta av livets träd. Och så sänder då Gud bort den från Edens lustgård. Och man skulle kunna vänta sig här emellan att Gud skulle säga ett ord om att nu, därför har han beslutit. För han säger ju bara, hon får inte räcka ut handen. Kunde man ha väntat sig att han skulle säga att så därför, så nu ska människan bort härifrån. Det enda som sägs här är att det sker. Guds ord finns inte med där, utan det står bara att han sänder bort dem. Och de sänds iväg utan hopp om att återvända till den fantastiska trädgården. Och så berättas det hur han sätter keruber dit. Det är ju änglar som annars gör tjänst i templet. Jesaja talar om keruber och saltaren också. Annars så, ja, sen berättas det om att man gjorde keruber som kerubfigurer, med änglar med vingar som täckte över förbundsarkens lock, nådastolen. Och så fanns det keruber också i det heliga som i det här. Det allra heligaste som nudda väggarna med sina vingar. De här keruberna, så det är alltså tjänsteandar, och vi vet inte någonting om hur många de var eller hur de annars var skapta, annat än att de var himmelska väsen. Sen står det om det flammande svärdets lågor som då också sätts, förutom det att Gud satte vakt. Och det här, det kan också översättas med det roterande flammande svärdet. Alltså att det var svärdet som liksom rör sig. Så att det blir som ännu extra svårt att komma tillbaka till paradiset. Därför att förutom att det finns keruber där, så finns det ett svärd som rör sig där framför. Och som flammar i eld. Och det svärdet, så det gör ju att det är fullständigt omöjligt för en människa att komma förbi. Man kan tänka sig hur Adam och Eva upplevde det där när de såg sig om och såg det där bakom sig. De visste då. Det här var ett uttryck för Guds vrede över vad de hade gjort. Någon sån här plats, Edens lustgård, finns inte på jorden. Allt som skulle haft en möjlighet att visa oss var den här platsen var, det förgicks i syndafloden. Världen som då var, den gick ju under. Men vi får vänta på den dagen när Gud ska skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Som Petrus skriver i andra Petrusbrevet 3. Och så vet vi av uppenbarelseboken att väldigt mycket av de företeelser som Gud skapar i lustgården i Eden, de kommer att återfinnas i himlen. För det står så där. Och dessutom en ännu större upplaga än de fanns i den första skapelsen. Så går vi vidare då till kapitel 4. Och det här kapitlet består till största delen av en beskrivning av hur syndafallet föder onda gärningar. Det börjar med det fruktansvärda exemplet med Kain, då han mördar Abel. Och sen också Kains släkttavla, där det också finns nästan ännu värre saker. Men de två sista verserna av det här kapitlet slutar i en ljus anda. Och det är då när Set blir född, och vi ser där att genom den linjen så förs det andliga livet vidare. Vi ska då ta och läsa några verser. Jag börjar bara med första här. Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fått en man från Herren. Först kanske vi undrar över det här ordet känna. Det finns ju i folkbibeln en not som säger att det hebreiska ordet för känna har ofta innebörden ha nära gemenskap med, ha intimt umgänge med. Och det finns en hel del parallellställen som anvisas. Så det handlar alltså om det sexuella umgänget som man nämner på det här sättet. Och så blir då Eva havande och födde Kain. Och då tror hon att hon har fått den man som Gud utlovade i protoevangeliet. Att kvinnans avkomma ska krossa ormens huvud. För vad är nu detta gossebarn om inte just en avkomma, kvinnans avkomma? Så därför säger hon att hon har fått en man från Herren, som också kan översättas med hon har fött Herrens man. Herrens man. Och det här är alltså ett uttryck för att hon tror på att på Guds ord. Och det visar ännu det att hon använder namnet Herren, Jahve, som just är Guds heliga namn i hans nåd, hans nådesförbund med människorna. Det använder hon, och därför så ser man att hon tar emot det här i tro. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Vi vet inte tidpunkten när den här händelsen inträffade. Vi har ingen aning om hur länge Adam och Eva levde innan den första sonen föddes. Vi vet inte heller om och hur många flickor som föddes åt dem. Men det vet vi av det här, den berömda frågan varifrån fick Kain sin hustru, som finns lite längre fram, att de måste ha fått flickor också. Vi kan återkomma till det där. Vi vet bara att de här pojkarna växte upp och fick olika yrken. Och det var ju yrken då som tangerade det här, eller som de specialiserade sig lite på just det här att bruka jorden och ta hand om Guds skapelse, om boskap. Abel blev herde. Egentligen betyder det här ordet, namnet Abel, det har någonting med tillfälligt att göra. Det kan betyda andetag eller fåfänglighet rent av. Och det tyder på att när Eva föder Abel så understryker hon det att de ska alla dö. Det är bara en kort tid vi lever på jorden. De levde visserligen väldigt länge för förhållande till människorna, hur länge vi lever idag. Men hon hade fått veta det att människan ska dö. Det är allt kött och gräs, som det heter i Jesaja 40. Sen ska vi ta några verser i gången. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Återigen en gång vet vi ingenting om hur lång tid som gick. Hur gamla de här sönerna var när det, då Kain beslutade sig för att offra åt Herren av markens gröda. Det kan ju hända att han har gjort det tidigare också, men det är nu en speciell händelse. Så gjorde också Abel. Kain bar av markens gröda eftersom han blev åkerbrukare och det var naturligt. Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord. Han dödade alltså, kan vi tänka, lamm eller får. Och så heter det att Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Och av den här texten direkt så får vi inte veta någonting om varför Gud favoriserar det ena och missaktar det andra. Och vi vet inte heller på vilket sätt Gud visar sin uppskattning åt Abels offer. Det antyds inte alls. Geselius säger att det måste ha varit på det sättet att Gud antände Abels offer med en blixt eller på något sätt övernaturligt tände Abels offer. Men det är ju en spekulation eftersom det inte står i texten. Och det är ju en sak som vi sen ser av första kungaboken. När Elia bar fram sitt offer och bad till Gud, så då kom Gud och antände hans offer. Men inte Baals profeternas offer. Så det är helt möjligt, men det kan vi inte veta. Men vi ska gå till Hebreerbrevet 11. För det finns en vägledning där. Vi ska låta Nya testamentet kasta ljus över det gamla. Hebreerbrevet 11. Vers 4. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fastän han är död. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och hur var det ett bättre offer då? Jag har själv tänkt, och det är väldigt lätt att tänka så att det som står i Hebreerbrevet 9:22 är en förklaring här. Nämligen där står, så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och Abel bar fram ett offer som hade utgjut i blod. Men då är det en sak som jag inte hade tänkt på tidigare som verkligen är intressant här. Det är att i den versen så står det, så renas enligt lagen. Det här hänvisar till Mose lag. Mose lag var inte given ännu på den här tiden. Och det betyder att bestämmelsen om hur blodet ska utgöra försoning för synd hade inte Gud gett. För det var den konkreta offertjänsten som Mose påbjöd. Hur det skulle göras. Det var den som Hebreerbrevet hänvisar till. Att utan blod ges ingen förlåtelse. Så vi kan tänka att det var så. Att det var det som gjorde det. Men det här som står i 11 kapitlet, 4 versen. Det antyder någonting mera. Nämligen att Abels offer gjordes i tro. Därför att genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig. Om vi tänker på vad Jesus undervisar om de goda träden och de dåliga träden, de goda frukterna och de dåliga frukterna. Ett gott träd bär god frukt, ett dåligt träd bär ond frukt. Trädet ska finnas först, sen kommer frukten. Eftersom Abel fick vittnesbördet genom tron att han var rättfärdig, så var han rättfärdig innan han frambar sitt offer. Offret var ett uttryck för hans rättfärdighet som Gud tillräknade därför att han trodde på Gud. Kains offer, det måste ha då haft en annan karaktär. Det var ett offer som han gjorde med en egen idé. Och det är det som i Kolosserbrevet 2 kallas ett självvalt gudstjänstväsende. En självvald gudstjänst. Alltså det är sån gudstjänst och en sån fromhet där vi själva funderar ut på vilket sätt vi ska göra för att Gud ska ta emot oss och vara oss nådig. Och så kan man då hitta på olika former för sin gudstjänst och tror att det behagar Gud. Men det är precis det vad det inte gör. För att det är bara det som Gud har påbjudit i sitt ord som är en rätt gudstjänst. Och det är den som tror på Guds ord och handlar efter det som är rättfärdig inför Gud genom sin tro. Det här är alltså nyckeln till varför Gud såg till Abels offer. Han var Guds barn i tron. Hans gärningar var rättfärdiga. Kain var den ondes barn. Och hans offer var inte behagligt inför Gud. Vi har alltså här redan nu en delning av människorna i två delar. Två hopar. Den ena hopen är kvinnans sed som är, vi sa det förra gången också, att kvinnans sed är de som tror, de som är på rätt sida, medan ormens sed är de som förkastar Gud. Det är inte så att kvinnans sed gäller alla människor. Utan vi ser till exempel i första Johannesbrevet och det som Jesus också säger i sin dispyt med judarna. Ni är djävulens barn. I första Johannesbrevet säger Johannes också att den som gör det onda är av djävulen. Guds barn gör det som är rätt. Och Det betyder alltså att här finns en delning av människosläktet redan via Kain och Abel. Och det här är den motivering som då Mose har, eller som Gud, den helige ande, har för att genom Mose beskriva följden av syndafallet, där människorna delades upp i två hopar. Kvinnans sed, som sen Jesus skulle födas bland, och ormens, som kommer att bekämpa kvinnans sed. Och det här ser vi ju också sen i fortsättning. Vi ska komma tillbaka till den här direkta parallellen, för den finns. Och så kom då Gud och talade till Kain. Kain blev mycket vred och hans blick blev mörk. Det är typiskt för det här, den som har syndat. Och han kunde inte heller förstå då att han hade gjort något fel. För han tänkte på sin gärning och tänkte på dem som står på Jesu vänstra sida i den yttersta domen. De säger: när såg vi dig hungrig och gav dig inte att äta? De förargas över att de inte skulle ha räknats hyggliga och godkänts. För de ser till sina egna gärningar. Medan de som var på högra sidan ser inga gärningar. Förstår inte vad de ska ha gjort för bra. Men de har ändå gjort dem i tron. Kain har inte gjort det rätta. Och han hänvisar till sig själv. Han är mörk i synen för att Gud inte godkänner vad han har gjort. Gud frågar: varför är du vred och varför är din blick så mörk? Han vill inte se Kain fortsätta i otro. Han kommer till honom. På samma sätt som han kom till Adam efter syndafallet. Adam, var är du? Det var det första ropet, tillropet, som visar att Gud bryr sig om honom. Gud kommer till Kain. Varför är du vred? Han försöker visa att Kain inte har någon orsak till vrede. Men han har fel inställning till Gud i sitt hjärta. Han skulle ha sörjt sitt tillstånd istället för att vända sig bort och med blicken neråt och bortåt i vrede. Och så säger han just det här att om du har gjort det som är gott så ser du frimodigt upp. Och det brukar ju vara en typisk signal att den som har gjort något galet så irrar med blicken. Och man vill inte riktigt möta den som man talar med. Men har man gjort det som är rätt så då ser man frimodigt in i ögonen på dem som man möter. Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Det här är en intressant detalj. Det finns nämligen i grundtexten ett ord som också finns i babyloniskan. Det här lurar vid dörren. Och det lär vara så att i den babyloniska språket så beskrev det här ordet en ond ande som kryper ihop utanför dörren för att anfalla dem som är i huset. Och det här ordet har en betydelse av det här att liksom krypa ihop eller liksom med list vänta på ett tillfälle att angripa. Och det är ju samma liknelse som Petrus har i första Petrusbrevet 5, då han talar om djävulen som går omkring som ett rytande lejon. Fast där går han mera öppet till väga, för han går ju på olika sätt. Den har begär till dig, synden har begär till dig. Det är samma ord som i 3:16, alltså det att kvinnan skulle ha lust till sin man. Men du ska råda över den. Gud kallar honom till omvändelse, att han ska omvända sig från sin synd. Och med en rätt inställning till synden så ska han också kunna klara av att stå emot synden. Det klarar han inte som människa. Det är bara Gud som kan verka den kraften i honom. Så står det sen. Kain talade med sin bror Abel. Och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Herren sa till Kain: var är din bror Abel? Han svarade: jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Då sa han: vad har du gjort? Hör din brors blod ropar till mig från marken. Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. När du brukar jorden ska den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös ska du vara på jorden. Kain sa då till Herren: mitt brott är för stort för att förlåtas. I en fotnot står det att den samaritanska grundtexten och äldre översättningar tillägger: låt oss gå ut på marken. Kain sa alltså till sin bror: låt oss gå ut på marken. Nu finns det inte då i alla grundtexter det här, så det är utelämnat i folkbibelns översättning och de flesta moderna översättningar. Men det är ju helt möjligt att han gjorde så, att han försökte locka ut Abel för att hitta en bra plats och ett tillfälle att slå ihjäl honom. För att hans blick, hans vrede, båda inget gott. Då lurar synden vid dörren, sa Gud åt honom. Och så överföll Kain sin bror och dödade honom. Det sägs inget om att Kain ångrar sig. Istället visar hans handlande att han förhärdar sig mot Guds kallelse. I första Johannesbrevet 3 står det att den som hatar sin bror är en mandråpare. Så redan då när Kain hatar sin bror Abel hade han mördat honom i sitt hjärta. Det att han sen slog ihjäl honom, det var bara en bekräftelse på att han redan i själva verket var en mördare. Han var vred och hatisk. Han var ju egentligen vred på Gud. Men han kunde inte straffa Gud. Det hade han inte makt till. Så han lät sin vrede gå ut över Abel. Två gånger nämns i den här åttonde versen att Abel var Kains bror. Kain talade med sin bror. Och medan det var ute överföll Kain sin bror. Och det här visar ju vilka fruktansvärda följder syndafallet fick. Det är fiendskapen som utlovades där mellan kvinnans sed och ormens sed. Och det besannas också av Jesus i Nya Testamentet då han talar om att han har inte kommit för att sända frid utan svärd. Så att det ska gå ett svärd genom familjer. Att en far sätts upp mot sin son, en svärmor mot sin svärdotter och så vidare. Och en var får sitt eget husfolk till fiender. Det här säger Jesus för att vi ska påminnas om att det är viktigare att vi inte får en skillnad, en delning mellan oss och Jesus, än att det blir en delning i familjen. Det måste till ibland att det blir en delning till och med i familjerna för den som vill hålla sig till Jesus. Och så frågar då Gud, var är din bror Abel? Han kommer igen på samma sätt. Lika trofast som han sökte Adam så kommer han och frågar, var är din bror Abel? Han försöker igen visa Kain att han vet var Abel är naturligtvis, men att han också vill ta sig an Kain. Men nu svarar Kain med en direkt lögn. Jag vet inte. Som inte han ska veta det. Ska jag hålla reda på min bror? Det här uttryckssättet är en fräckhet. Det är ungefär som att han förebrår Gud för att han förväntar sig att han ska hålla reda på sin bror varje minut. Så han är lögnare och han är fräck. Och så frågar då Gud direkt av honom. Han kommer på samma sätt som han kom till Adam. Rakt på går han och säger. Till Adam sa han, har du ätit av det träd som jag förbjöd? Till Kain säger han, vad har du gjort? Hör din brors blod ropa till mig från marken. Tror du att du ska kunna gömma dig för honom, för Gud? Gud utkräver hans blod nu Abels blod av Kain nu som har utgjutit en oskyldig mans blod. Och det här kan vi jämföra också med 9 kapitlet, första Mosebok 9, efter syndafloden. Så då inkärper Gud just det här. Den här rättvisan, den gudomliga rättvisan, 9 vers 5, där han talar om köttet som har sin själ i sig, att din ska äta det. För ert eget blod som har er själ i sig ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur, likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Så uttalar då Gud en straffdom. Men också den straffdomen är ett bevis för hans barmhärtighet, som vi ser sen. Det här straffet som han uttalar i förbannelsen, mer än att han är mer förbannad än en jord som har öppnat sin mun för att ta emot Kains brors blod. Den straffdomen, den ska driva Kain till omvändelse förhoppningsvis. Och det här är faktiskt den första förbannelse som uttalas över en människa. Det är en fruktansvärd straffdom. Och straffdomen yttrar sig i att jorden blir ytterligare förbannad för Kain. För den skulle ge sin gröda åt Adam, men nu säger han till Kain, den ska inte längre ge sin gröda, jorden. Du ska bli kringflackande och hemlös på jorden. Han måste söka sig bort därifrån där jorden var fruktbar, där dit Gud hade visat Adam och Eva. Han mister en trygg boplats och så måste han driva omkring som en rastlös vandrare. Och Kain säger då, mitt brott är för stort för att förlåtas. Fräckheten är borta, men han ångrar ingenting. Han sörjer inte själva synden, men han red straffet. Och det här är också typiskt för mycket många människor. Att man egentligen inte ångrar att man är ond. Att man har gjort det som är ont. Utan man är rädd för vad som ska hända. Tänk på David. När han hade tagit Batseba till sig. Och hon blev havande. David blev rädd för vad som skulle hända om det uppdagades att det var han som var far till barnet. Och så börjar han vita åtgärder för att få det att se bra ut. Han ångrar inte sin synd att han hade fallit i synd, utan han var rädd för straffet. Rädd för följderna, vad som ska komma. Så är det med Kain också. Så tar vi från vers 14. Se, idag driver du mig bort från åkerjorden och jag är dold för ditt ansikte. Kringflackande och hemlös kommer jag att vara på jorden, så att vem som helst som träffar på mig kan döda mig. Men Herren sa till honom, Kain ska bli hämnad sjufalt, vem som än dödar honom. Och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som träffade på honom skulle döda honom. Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden. Kain konstaterade att Gud driver honom bort från åkerjorden. Och jag är dold för ditt ansikte, det verkar som han skulle tänka att Gud finns bara på det stället där. Där hans föräldrar har bott och där han har växt upp. Han hade kanske trott att han skulle kunna räkna med Guds närvaro om han var kvar. Men nu måste han bort. Och det här kan man också lite jämföra med att det är många som tror att de är kristna. Trots att de inte bryr sig om Guds ord. Om man uppehåller sig i en kristen miljö, om man går i kyrkan någon gång då och då, har ett yttre sken av att vara kristen, så räknar man med att man har Gud med sig. Men det är ju ingen skillnad var vi är och hur vi till det yttre beter oss, om inte hjärtat är med, om inte tron finns där. Det spelar ingen roll att man är född och uppvuxen i ett kristet land och har blivit döpt och har konfirmerats och gift sig i kyrkan och levt ett liv hederligt, om man inte har en tro på frälsaren. Förkastar man honom så då hjälper inget annat heller. Och det är lite av samma inställning som Kain har. Han menar nu att vem som helst kan döda honom. Han förstår det att den som tar till svärd ska dödas med svärd. Men Guds barmhärtighet kommer ännu en gång till honom. Och Gud säger åt honom att han ska sätta en gräns för det här. Han ska varna alla människor att om någon dödar Kain så kommer de att bli sjufalt hämnade. Gud kommer själv att svara för hämnden. Och det kommer ju då att avskräcka människorna från att döda honom. Eftersom de ju säkerligen blir informerade om det här. Att Gud har gett ett speciellt beskydd. Han ger ett tecken. Ett tecken på Kain. Och det vet vi ingenting om vad det är. Det finns sådana som tänker sig, jag tror det var Geselius det också, som tänker sig att det kan hända att han var väldigt darrig och skaka. Jag vet inte varifrån han har hittat på det. Att det skulle ha varit ekne på att han är så ömklig så att man inte ska döda honom. Men vi vet inte vad det är för någonting. Men Gud gav honom något slags tecken. Och vi kan ju påminna om det att i Uppenbarelseboken talas det också om att Gud tecknar alla de som hör honom till. Så att ingen kan skada världsmakterna, de onda makterna kan inte skada dem som han tecknar med sitt sigill. Och vi vet ju det också att i dopet så tecknas vi med korsets tecken. Det är annars en intressant detalj där med, det lär vara så att hebreiskans tecken såg ganska annorlunda ut under den här tiden. Den första tiden. Det ser inte alls ut som de hebreiska tecknen som finns i hebreisk bibel idag. Och den sista bokstaven i bibeln, Tav, den såg ut, hade påminnt om ett kors. Och det är det teckne som anknyts till i bibeln. Att det är Guds tecken. Så att där skulle korset redan ha funnits med. Det har jag nu en del funderat. Och så gick då Kain bort från Herrens ansikte och han bosatte sig i ett land som då har fått ett namn, Nod, eller Nod. Nod kanske vi säger så att inte vi blandar det med Nåden. Och det här är egentligen ett beskrivande namn. Det betyder vandringslandet. Så att det kan också betyda att Kain gick bort från Herrens ansikte och bosatte sig i vandringslandet. Alltså en beskrivning av det att han just måste flacka runt på olika sätt. Men vi kommer sen att se att det var inte helt kringflackande för han byggde sig någon slags stad i alla fall. Men det hinner vi inte med mer idag. Utan Kains släkttavla och avslutningen på det här får vi spara till nästa gång. Men i alla fall, här ser vi då att Kain drevs bort. Istället för att få bo där, på den plats där Herren föredrog att uppenbara sig och välsigna människorna, så måste han bort. Och så blev det då plats för Set och hans efterkommande som blev välsignade, den välsignade ätten. De skilde sig från varandra. Men det finns ändå paralleller mellan dem. Får vi då återkomma till nästa gång. Nästa gång är faktiskt först om 4 veckor. För här emellan blev det påska. Så att om 4 veckor fortsätter vi. Och då får vi idag sluta som vi brukar göra. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.